Hej och välkomna till podden Life of SVK. Och idag har jag med mig min kära far i studion. Välkommen.
Tack snälla.
Krille B. Fy fan, det var länge sedan du var här och stökade med mig.
Ja, det är jättelänge sedan. Man trodde ju att man var bortsorterad liksom.
Ja, exakt. Ja, men jag har kategoriserat dig. Du ligger som skräppost i min telefon.
Ja,
nej. Men fan, det var länge sedan. Kommer du ihåg om vad vi pratade om sist? Då pratade vi om säkerhetsarbete, nej?
Ja, säkerhet och sen var det väl massa såna här idéer man får.
Ja, just det. Det
var lite... går all in, så att säga.
Och all in har vi ju gått... jag har ju hållit på i några år och gått all in varje vår. Sen har jag ju startat det här Operation Bacon. Från fläsk till biff.
Yes.
Så jävla dumt namn. Nej, men vi gör en träningssatsning varje vår. Du har varit föga intresserad tidigare år.
Det kan man nog lätt säga. Och bara för ett år sedan så var min kära hustru, hon var ju på mig och sa att vi måste börja på gym. Och då sa jag väl att du inte riktigt...
Du tog fram stora sågen.
Jag sågarna direkt liksom.
Jävla.
Men sen så såg jag han Lasse Holm, han som skriver musik och sjunger på TV.
Ja.
80 bast och så jävla fräsch i kroppen och pigg och alert alltså. Och då tänkte jag så här,
vad fan kan han kan jag?
Jajamän. Så då hoppar vi på.
Ja, jag blev jätteförvånad när ni sa vad jag vill hoppa på Operation Bacon. Jag tänkte, fan, nu har det brunnit. Ja. Nu har det brunnit i järnkontoret på både dig och Susanne. Jag bara, fast det är nog inget bra, du vet. Rickard ville gärna att man ska gå på gym och liksom så här. Men vi är redo. Jag tänkte, ja. Vad fan hände nu? Liksom. Jag tänkte bara att ni hade missuppfattat hela konceptet först. Men nu har vi ju kört, ni tjuvstartade lite grann. Ni började i mitten av januari, va?
Ja, någon vecka före börjar vi och justera
kosten.
Mm.
Och sen nu är vi inne i mitten av april. Så vi har 1,5 månad kvar, för vi kör 4 månader totalt. Så vi har alltså kört 2,5 månad.
Yep.
3 för er då. Vad började vi på för, säg att du greppar statistikappen direkt här. Kommer du ihåg vad du började på för startvikt?
87, lite drygt.
87?
Ja.
Fan. Du hade latat lite med benträningen de sista 10 åren. Så benen hade förmultnat lite, tänkte jag säga. Och sen hade du hade flyttat upp lårmuskulaturen upp på magen, kan man säga.
Det kan man lätt säga. Lätt. Nej, men alltså, det var ju mycket kropp runt midjan, kan man ju lätt säga.
Du var som den gröna i Monsters Inc.
Ja. Och sen... Alltså det första man gjorde ju då när vi började liksom titta på kosten och sen satte det igång, då var det ju att fotografera sig själv. För det är ju jättebra upplägg liksom med appen och alltihop, uppföljningen som blir, alltså det är ett kanonupplägg som ni har. Men när man såg sig själv på foto bakifrån och från sidan, alltså... kalsonglinningen högst upp där, resåren, den syntes ju inte.
Nej, den fick fan jobba, så ja. Den höll in. Men som sagt, och när man har sett dig med, man har ju sett att du har haft lite kagge genom kläderna liksom, men du har ju inte varit överviktig på det sättet. Så att såhär, det går en fläskprom, det har ju inte varit den nivån.
Nej, men det har varit jämnt fördelat, så att det har ju inte liksom såhär, alltså runt buken nu, så är det lite drygt 10 centimeter.
Jag tror till och med 13.
Är det 13?
Vi räknade på det där i morse. Inför Susanne och jag. 13 tror jag. 13 centimeter runt midjan. Det är fan en bit.
Det är mycket.
Märker du på kläder och sånt?
Jajamän. Det är liksom alla kläder. För många år sedan när lillebror din var studerade i Hongkong. Så köpte jag kostymer utav en
skräddarsydda.
Och de har sett tajtare än tajt liksom, det var som korvskinn på kroppen.
Aha.
Så nu skulle vi på en litet party här i helgen och då sa fan, då ska jag ta väst och kavaj på mig och sådär. Men fan, det satt så löst så det såg ut som jag hade ärvt dem av min gamla farfar. Alltså det var. Så att ja, jag trodde jag hade gått ner ungefär som jag var då, men det var betydligt mycket mindre.
Vad väger du idag?
77.
77. Så det är en 10 kilo.
10 kilo ungefär.
Ganska precis. Mm. Och vad, du har ändå bestämt dig några gånger förut. När man så här, ja, men jag ska göra ett ryck.
Mm.
Och du kommer, du är ju en projektmänniska precis som jag. När vi gör någonting så går vi all in. Vad är det här någonting som du kommer hålla i?
Definitivt. Alltså, dels äter vi jädrigt god mat. Och så mycket mat som jag får äta. Jag har inte varit hungrig en gång, men jag har ätit rätt mat.
Ja. Det är nästan jobbigt att få i sig mycket ren mat om du ska upp i liksom, jag vet inte vad du ligger, runt 2000 kalorier
ja,
ungefär nu.
Ja, ungefär 2.
Men det är mycket mat när det börjar bli ren mat.
Ja, vad fan, potatis liksom. Första gången då, jag brukar max äta 2,5 potatis. Nu skulle jag äta 6. Fan, jag sa till Rickard liksom när jag träffade honom på gymmet. Ah, fan, jag kan inte äta så här jävla mycket potatis. Det är så tråkigt som man håller på att dö. Liksom. Ja. Men totalt sett så är det jättebra mat och mycket mat. Och jag är aldrig hungrig och sådär. Så det sättet som vi lagar mat på idag, det kommer vi definitivt att fortsätta med. Sen kanske man
unna sig på helg.
Alltså. Unna sig på en helg eller någonting så. Sen är ju måendet mycket bättre. Jag menar, för några avsnitt sen, eller när jag var med förra gången, så pratade vi ju när jag gick in i väggen och alltihop. Mm. Men mitt psykiskt mående har ju blivit så jävla mycket bättre när jag börjar träna. Det bara spritter i kroppen. Jag vaknar ju tidigt på morgnarna. Och är pigg som fan. Och jag tittar ju inte på tv på förmiddagen. Där kunde jag ligga flera timmar liksom och bara slötitta. Men nu vill jag ut och göra någonting. Mm. Så att helt plötsligt så... Ja, man mår bra, man är glad. Man är... Nej, men det är skitroligt.
Det händer ju grejer i kroppen. Alltså, det frigörs ju både det ena och det tredje. Bara testonivåerna, så fort du börjar träna och väcker det vid liv, så kan jag garantera dig att dina värden är bättre. Och sånt där gör ju på, det sätter sig direkt på skallen.
Ja, jag såg i morse när jag tittade lite, så min vilopuls hade ju gått ifrån 77-78 ner till 67. Och bara det är väl ett tecken på att det har hänt någonting.
En och en halv månad kvar då. Du har redan nått ditt mål som du satte.
Ja, 79, men jag har justerat den till 76. Och där någonstans har jag tänkt i framtiden ligga mellan 76 och 79 och pendla lite. Men jag får inte under och inte över.
Och grejen är att vikten, vid det här skedet du är nu, så börjar vikten bli ganska oväsentlig. Nu är det ju bättre att man fotar och mäter.
Ja.
För då ser man ju vad som händer med kroppen. För vikten är ju egentligen totalt oväsentlig.
Ja,
så länge, för det är samma sak. Min resa som jag har kört nu. Jag var ganska tom i kroppen. Alltså inget tryck i muskulatur eller någonting. Så direkt när jag började med det här. Med Operation Bacon i början av februari. Eller ja, i slutet av januari, början av februari. Då började jag med kreatin och allting. Jag bara gick upp 3-4 kilo direkt och blev stark helt plötsligt på gymmet igen. Jag bara, jaha, nu är det roligt att träna igen. Vad fan, har jag gått och degat hela... Men du vet, jag flyttade ju grejer i november, december där. Alltså det var ingen rolig period. Och då börjar man bli lat och sen börjar man äta dåligt. Man lagar inte mat och sen är ekorrhjulet igång. Liksom.
Ja, men det går fort nerför.
Ja.
Alltså, ja. Och det är därför vi tränar ju otroligt mycket nu. Jag tror vi kör nog 6 dagar i veckan.
Det började med så här, ja, men vi kanske kan gå till gymmet någon dag.
Ja,
och sen så Rickard bara, jag vill att ni ska gå dit 3. Ja, men då får vi lösa det. Ja. Och sen nu gymmar ni nästan varje dag.
Ja, det gör vi. Det gör vi.
Och vi körde ett pass igår och det är jättekul att se. Susanne har ju, hennes mål var ju absolut inte att gå ner i vikt. Hon är ganska tunn som innan liksom. Men hon rasar också i vikt och, ja, och har panik över den delen. Och jag försöker förklara för henne att det du har burit runt på är ju ingen, inte det som gör att du, kroppen mår bättre.
Nej.
Så det här är ju bara för att visa henne att hon måste ju bygga muskulatur.
Ja.
Alltså, jag är för smal. Ja, men det är ju inte att du ska liksom fluffa runt. Utan du måste ju liksom ha... Det är fel typ av kilon du bär runt på. Då är det bättre att visa att okej, jag är för tunn. Ja, bra. Ät mer mat. Så hon äter ju mer mat än vad du gör. Men hon fortsätter att droppa på det. Hon måste ha en förbränning utan dess lika.
Alltså. Ja, helt sjukt alltså. Och sen... Jag hittar ju en muskel, eller Rickard hittar en muskel på mig.
Jaha, vart då?
Här på baksidan av armen.
Triceps.
Ja,
triceps.
Och då börjar jag lira lite med den och skoja med Susanne så här, och hon dömde ju ut mig direkt. Vad fan, nu håller du på att bli en sån där jävla spegeltittare och ska spänna muskler. Men nu har Susanne hittat två muskler på armen.
Ja, nu är hon inne i det.
Ja, visst. Så nu är det bara... Nu skiter vi i vikten. Nu ska vi bara leta muskler.
Ja, det är fan bra. Nej, men alltså... Och det, Susanna har haft problem med axlar historiskt. Och gjort ett par operationer och det. Och det sa hon igår när vi var på gymmet och krigade på ett 2 timmars pass, tror jag vi körde.
Jajamän.
Och helt sjukt. Har du träningsverk idag?
Nej, men inte så mycket.
Det kommer. Det är lugnt.
Jaha. Imorgon. Jag brukar ha värst.
Vi körde hårt.
Ja.
Det var, körde fan. Men då sa hon det. Bara, varför gjorde jag inte det här för 10 år sedan? Då kanske jag hade sluppit axeloperationerna.
Helt klart.
För nu är hon ju stark. Alltså pressar uppåt. Och, alltså allting funkar. Och det är samma sak med mina axlar från hockeyn. Ja. De hoppar ju led hela tiden. När jag var yngre. Och var skadad väldigt ofta. Men det var ju för att jag inte hade en muskel på baksidan. Ja. Hockeyn gör man allting framför kroppen. Och sen så när man väl var i gymmet. Så körde man biceps, bröst och marklyft typ. Ja, marklyft är lite baksida men inte axlar liksom.
Nej, men jag ser på de här korten, man tar första kortet vi tog och det som vi tog förra veckan, ja. Så har jag fått en helt annan kroppshållning. Jag har ju liksom kommit upp och är rak i ryggen och inte framåtlutad. Så det märks ju att de här musklerna liksom som drar upp kroppen har ju börjat jobba.
Ja. Nej, fan, det är jävligt kul att se. Jag trodde inte att jag skulle vara på gymmet med er två.
Nej.
För 3 månader sedan, tror jag.
Ja, men Susanne som aldrig har varit... Hon har ju knappt sett ett gym på vykort liksom. Ja. Hon har inte varit i närheten. Och igår sa hon så här: Christer, alltså skulle du vara borta och sådär, då tror jag faktiskt att jag skulle kunna våga gå ner på gym själv nu. Jag känner mig så pass trygg. Så. Ja. Bara det är ju så stort alltså.
Och sen just att det tog mig ett halvår. Jag tyckte gymmet var ganska tråkigt. Det är så här, man går och drar i de där jävla vikten och man har ingen plan direkt. Men sen efter ett tag, när man börjar lära sig mer, då bara, men vänta, det här, då blir allting lite mätbart. Ja, men det här körde jag sist. Vad hände med det? Ja, men nu blev det här starkare. Åh, vänta, nu hände någonting på den. När fick jag muskler här som jag inte visste hade. Då börjar man ju se framgångar på det sättet. Och då är det jävligt mycket roligare.
Ja, men sen har det varit, alltså själva upplägget som med Operation Bacon och appen som vi kör med och alltihop. Det är ju hela hemligheten att man har kommit in i det så snabbt.
Mm.
Är man lite osäker på vad det är, jag menar första gången vi kom till gymmet, då gick vi en timme och bara letade efter maskiner.
Ja.
Och så stod vi och kliade oss i huvudet och tänkte så här, hur helvete fungerar det här då?
Mm.
Men då finns det ju en film man kan trycka på, så ser man precis vad man ska göra och inte göra och så vidare.
Och då har ju Rickard och Tove gjort egna videos på gymmet som man faktiskt är. Så ja, det är ingen så här generella videos, nej, nej, utan det är specifika för just den maskinen. Ja. Smart.
Och sen har vi, ja, det är så jävla bra upplägg alltihop liksom, och uppföljningen, och man mäter sig varje onsdag, tar kort på sig själv, skriver hur veckan har varit och vad som har varit bra och dåligt, och sen tar det någon dag så får man ett svar, det här ska du tänka på, det här var bra, det här var, ska du jobba med. Ja, det är det som har, skulle jag bara gått till gym utan att ha den här feedbacken, då hade jag dött efter en vecka, alltså. Mm. Du har inte hållit ut.
Och sen är ju Rickard väldigt skräckinjagande. Nej, det är han inte.
Nej,
han men han är bra. Jag tycker han är så snäll och han lägger ner sån själ i det. Så att man vill inte göra honom besviken.
Nej, men det känns ju lite sådär så här. Nej, vad fan, jag fuskar lite nu. Nej, fan, Rickard kanske har kameran här. Liksom. Han vill ju leva upp till det.
Nej, det är sjukt.
Och framförallt när vi är i den åldern, eller framförallt jag då, där man kanske liksom undrar, vad fan ska den där gamla gubben göra där? Liksom. Men det känns skitskönt.
Nej, fan, det är jävligt kul att vara med på den här resan med er. Och sen har vi även Sari, butikschefen här på ICA. Hon kör som fan.
Ja,
aldrig sett någon människa med sånt pannben. Alltså.
Nej, helt sjukt.
Alltså. Hon bara, jag hade svårt att springa innan jag började. Jag ser henne när hon kör löpintervaller nu. Jag tänkte, vad fan, är det Usain Bolt? Nej, jag är lite för blek. Ja, det var Sari.
Ja, nej, men alltså, och hon har ju aldrig tyckt om att... Jag menar, hon har ju tränat handboll och innebandy och hållit på. Liksom, men hon har ju hatat och sprungit. Ja. Nu bara kör hon.
Ja. Det är sjukt. Och sen har vi en vän till familjen, Anders. Det går bra för han också. Han droppar typ 10 kilo någonting, tyckte jag.
Ja, så. Men Anders krigar på också. Mm. Det är bara synd att han är på ett annat gym, så man träffar han ju så sällan.
Ja.
Så man kan ju inte hålla koll på han riktigt, vad han gör. Så.
Nej, jag skulle vilja hålla koll på vad fan han gör.
Ja.
Men sen är vi ju, vi tror vi är runt 20 man totalt. Och alla fall, det är några som inte har av olika anledningar kommit igång all in. Antingen har man inte varit mentalt förberedd eller så har alltså jobb och sånt där blir meck. Men äta ska vi alla göra.
Ja.
Så att nu känns det som att vi körde ett gäng gruppträningar under den här perioden. Och jag tror att det gav lite resultat på en del som kanske har latat sig lite för mycket. Man måste, alltså varje val man tar ju val... 6 gånger om dagen, varje gång du ska stoppa in någonting i truten. Och det är så jävla lätt att falla ner i 1 eller 2 gånger utav de valen. Nej, men fan, jag kör en burgare. Eller jag har inte riktigt tid, och man ljuger för sig själv att det är billigt. Alltså, det går snabbare att åka till McDonald's liksom. Men det är ju bara bullshit. Det är bara att bestämma sig. Det sitter ju bara i skallen liksom.
Helt och hållet. Jag har inte ätit någonting som med godis eller socker eller någonting sånt. Och jag saknar det inte.
Nej.
Ja, men förut vi hade en kakburk och en godisburk hemma och den stod bredvid kaffebryggan. Och sen skulle man ta en kopp kaffe, men då hann man ju dra 2 kakor medan man väntar på kaffet. Och sen tog man med sig 3 till bordet. Och sen, ja, men alltså,
du har ju varit bedrövlig. Så fort du har ätit allt.
Ja, allting. Och på nätet. Var ute och käka hotdogs klockan 02.00.
Jag kan inte sova en hel natt för jag måste upp och äta.
Ja,
det och sen nu sover du som en klubbad så här.
Ja, jag fan somna klockan 9, alltså man är halvdöd då. Och klockan 4 var för 2 helger sedan, då vaknade hela helgen klockan 04.13. Alltså, och är pigg och inte går och lägger sig. Utan...
Alltså du har blivit som pensionär alltså.
Ja, men det är det negativa på den här resan.
Det är fördomarna med pensionärer. Det är att de vaknar 4 och nu är du där.
Jajamän.
Fan vad coolt, äntligen. Nej, men coolt. Men då får vi köra en återkoppling sen hur det går när vi är klara.
Ja, kanske men, lägger upp ett kort på mig sen när jag står och musklerna bara vibrerar.
Ja, exakt. Ronnie Coleman, typ. Där. Får bara ta lite mörkare hudfärg så är vi klara. Liksom. Men... under det här året då, så har ju du varit involverad i säkerhetsfrågor gällande 2 sportgrenar. Det började med den ena, inom hockeyn.
Mm.
Hur har det gått? Vi kan börja där.
Jo, men jag är ju säkerhetsansvarig för ishockeyn här i stan. Och det har varit väldigt intressant och lärorikt.
Mm. Du fick gå lite utbildningar och sånt. Undrar om inte vi pratade i
förra... Jo, men först är det då utbildning för att få... bli säkerhetsansvarig då på förbundet.
Mm.
Och sen är det årliga utbildningar inför varje säsong. Och sen har vi återkopplingar i storgrupp, alla SHL-lagen och Hockeyallsvenskan och några division 1-föreningar. Vi har möte en gång i månaden där vi får reda på nyheter och vi avrapporterar vad vi har upplevt på varje arena. Och stöttar och blöter idéer och tankar och hur man kan... lösa problem som uppstår.
Vilka är de största utmaningarna den här säsongen som har varit?
Den största utmaningen har nog varit att det blev förhöjt hotbild mot Sverige.
Mm.
Och att det blev väskförbud och visitation, total visitation på alla matcher.
Ja.
Så det blev en jättestor omställning för folk som kom med väskor, paraplyer, ja,
allting
liksom. Och även om det blev jättemycket information ut i media och alltihop före, så tog det ett par tre matcher innan folk lärde sig att man kan inte ha handväskan med sig. Och...
Nej.
Så, sen har vi ju då, när vi visiterar allihop, så kan man ju få in saker ändå. För man får ju inte ta på en främmande människa hur som helst på kroppen.
Nej.
Men vi har hittat, det har varit knivar och ammunition och det har varit både det ena och det andra.
Sjukt.
Som vi har hittat. Så att,
är det folk som liksom har glömt bort det eller har det funnits ett uppsåt?
Det är mest glömska.
Ja. Man kommer med snickarbrallorna liksom.
Ja, och sen har det väl varit någon som hade tagit med sig med flit för att personen i fråga upplevde hot med allting som skrivs i media och alltihop. Så det var en sån här säkerhets... Så då tog vi ett långt snack och sa att liksom, skulle du möta fel individer så tar de kniven ifrån dig och sen hamnar den i dig själv. Så att, tänk inte tanken.
Nej, det är, exakt. Vad är det konstigt? Det kanske man får säga. Är det något jättekonstigt som ni bara, vad är det här för någonting som ni har hittat?
Nej.
Alltså det... någonting som skulle kunna vara liksom... på gränsen till pinsamt. Alltså när man hittar någon så här, bara glider runt med en jävla dildo eller något sånt där.
Nej, men det har inte varit det.
Nej.
Däremot så, jag menar, i vårat yrke liksom, så har jag ju hittat både det ena och det andra när man har tagit snattare och sånt.
Ja, exakt. Ja, där kan du ju.
Så då har det varit ju porrtidningar och dildosar och allt möjligt. Men på hockeyn har det... Nej, det har inte varit något sådär riktigt.
Vet du, jag hörde någon som jobbar på ett sånt här ställe där man kan åka och lämna pant och hälla ner säckar.
Mm.
Fy fan vad de hittar mycket lustiga saker som fastnar i maskinen.
Det kan tänka.
Och där var mycket sexleksaker som hade suttit fast liksom. Så de har en liten samling som jag fick se en bild i någon stad runt om i Sverige. Så bara, det här är våran wall of shame. Med bara de här föremålen som har fastnat i deras maskin. Så jävla sjukt. Okej, det finns inget tystnadsplikt eller någonting så länge vi pratar i stora drag, va?
Nej.
Om vi pratar, vad är det konstiga situationer som har uppstått som du har upplevt eller föreningar som du har kontakt med, säkerhetsansvariga i andra föreningar. Vad är det vanligaste skiten som ni behöver hantera?
Nej, men det är ju någonting som har blivit vuxit ganska snabbt efter coviden och när det var förbjudet att gå på idrott och så vidare.
Mm.
Det är ju att vi har pyrotekniken har ju ökat otroligt inom all idrott kan man säga, framförallt lagidrotterna.
Mm.
Så där har vi ju mött mycket och sen har ju supporterkulturen, det har kommit till väldigt många nya människor i den grupperingarna. Och det har ju gjort att de har inte samma värderingar som den lite äldre supporterkulturen har. Så att det har blivit lite vildare om vi säger med pyroteknik och mycket... Alltså på 80-90-talet var det mycket slagsmål utanför hockeyarenorna och så vidare.
Mm.
Men nu har det ju blivit mer uppstyrt också. Man ringer till varann och gör upp om fighter. Och det är framförallt i fotbollen, men det finns även på hockeyn. Och man träffas före matcherna och pucklar på varann. Och det är jag glad för att man inte gör på arenan.
Mm.
Men sen triggar det ju igång sånt här också då. Så det som är jobbigast inom ishockeyn eftersom det är inomhus så är det ju
brandlarm
och pyrotekniken. Och det fotbollen, där är det, finns det ju, det är ju olagligt i grund och botten, men det finns ju en viss acceptans från att det är utomhus.
Röken försvinner.
Det försvinner, men inomhus så
Så går brandlarmet.
Då går brandlarmet och då blir det utrymning. Och det har vi haft, tyvärr, 3 gånger i år.
Vad kostar ett sånt projekt för föreningen?
Alltså, totalt sett så blir det ju, om man tittar på tillstånd sen när man ska ha nya matcher och alltihop, så åker man ju på ökade ordningsvakter och alltihop. Men med allting, när räddningstjänsten kommer ut så får man ju en faktura därifrån och sen så ska allting ut och vaktkostnaderna skenar iväg. Så att någonstans 70-100 000, totalt kostnad blir ju extra liksom.
Per gång.
Ja.
Så det är 300 lax då, om vi skarvar uppåt. Ja. Bara den här säsongen som har rökts bort, kan man säga.
Ja, det har, och det har varit några blixtgrejer och sånt också. Men röken är ju värst och det där man inte har riktigt koll på. Liksom, när hallen fylls med rök, så sist när det gjorde det, på den sista match, så var jag kvar till klockan 10:30, 11:00 i hallen, och då var det fortfarande inte rökfritt helt och hållet. Mm. Och hur påverkas våra lungor utav den här röken? Det är ju ingen riktigt som vet det. Och dels publiken som kan stå precis i skiten innan man hinner komma ut. Och sen när man återupptar matchen så ligger ju kvar. Så jag hade lång diskussion med läkare när jag släppte på matchen senast då, men då var det fortfarande för mycket rök kvar då. Och vad händer i elitspelare som fyller lungorna flera gånger om liksom?
Man kan säga att de konsumerar mer syre än vad publiken gör.
Så att det håller man ju på att titta på nu lite, hur det är rent hälsomässigt.
Och det är de aspekter som lallan på läktaren inte tänker på. Men det brukar väl vara lite att folk inte... Nu är det jag som säger lallare. För jag tycker att det är lallare.
Ja, alltså, fast... Alltså, jag har ju lärt mig jättemycket om supporterkulturen. För det var en helt ny värld för mig som öppnades. Och de människorna som jag har fått äran att jobba med är jävla trevliga killar och tjejer och alltihop. Men sen händer det någonting där de tänker så fel. Ja. Alltså... Vi har ungefär samma åsikter i grund och botten när man pratar en och en. Och sen blir det här grupptrycket och så händer det konstigheter. Så att då har vi inte alls samma värdegrund att stå på. Nej. Men vad det är som gör att det triggar över liksom.
Nej, men det är därför du är jävligt bra. Du är bättre säkerhetsansvarig än vad jag skulle ha varit. För jag hade ju bett folk dra åt helvete. Medan du försöker att sätta dig in i situationen och du... Jag har förståelse för människor i vissa situationer. Men just i såna här, där du fightas i sportens namn, det är för mig helt, ursäkta uttrycket, efterblivet.
Ja.
Att liksom bränna av en bengal och tycka att man är coolast i gänget. Ja, men du är smartast i särskolan. Skärp dig bara. Det är inte coolt att bränna av en bengal och polarna bara, fy fan vad coolt. För det sätter ju liksom, som vi har pratat om, det blir ju en kedjereaktion av skit. Det kostar pengar, det blir hälsoaspekter och hela den biten. Så att jag har svårt att förstå, men nu har inte jag haft kontakt med de här människorna. Det kanske är asbra att liksom sätta sig ner och bara, men förstod du nu att det här inte blev så bra? Jag förväntar mig att folk är smarta nog och listar ut sånt här, tänker 2-3 steg framåt. Men folk gör ju inte det. Nej, nu blev jag irriterad för att mitt lag spelar dåligt. Nu bränner jag av en bengal här.
Ja.
Vad bra.
Vad är det som det
här, wow. Vilket jävla skidrag.
Det är därför det blir så fel när de tänker ibland.
Ja.
Alltså, och framförallt när man vet hur de kan tänka och hur trevligt. Alltså, men jag tror ju att ska vi lösa upp det här över tiden så är det dialog och utbildning och alltihop det där. Och sen att supportrarna, nu tog man ju ett generellt ansvar från vissa supportergrupperingar att man inte skulle använda sånt här inomhus.
Ja.
Och det är stort.
Sen... Satt de och typ kliade sig i huvudet och bara tog... Det här är nog ett bra beslut.
fruktansvärt.
Ja. Det är ju bra att de tar beslut, men jag tycker bara att det är så jävla dumt.
Sen måste man leva upp
inomhus till. Liksom. Alltså, i fotboll, bränn av bengal. Alltså, det bryr jag mig egentligen inte. Nej. Men alltså, förstör inte för normala människor. Förstör inte för de som spelar. Liksom. Och all jävla maskineriet runt om. Men det kanske är för att jag har spelat hockey själv och jag vet hur ett avbrott kan ändå påverka den mentala förberedelsen. Och liksom...
Jo, men alltså, ena avbrottet var ju nästan i en timme. Och så går man ut laddad för fight och sätter igång liksom och spelar och alltihop. Och så ska man in i omklädningsrummet och sätta sig där. Sen när jag fattar beslut att nej, men nu kan vi återgå, då säger jag att matchen återupptas om 20 minuter, 30 minuter eller någonting. Och då ska alla vara på liksom.
Alltså skaderisken lär ju öka markant. För menar, man lägger ju upp sin kost så att det ska funka. Hur ska du äta då? Är det 5 minuters avbrott eller inte? Ska du hålla värmen uppe eller ska du liksom kyla ner och sen börja värma upp på nytt? Alltså det är ju det. Det blir så stora jävla svängningar för atleten på plats. Ja, jag ser ju bara sporten utifrån ett utövarperspektiv. Men det kommer ju någon som inte har befunnit sig i ett omklädningsrum på hyfsad elitnivå kommer aldrig kunna sätta sig in i det.
Liksom. Nej, och det jag har lärt mig liksom att börja förstå också att de som inte har idrottat själva på den nivån och vet vad som krävs för att kunna prestera, de har ju då gjort sin grej på läktaren och läktarkulturen.
Mm.
Och tycker liksom att det är de som sätter färg på tillställningen och alltihop. Så att där ligger de väldigt långt ifrån varann. Men ja.
Ja, och det är ju det som är det fina. Alltså i en fullt fungerande idrottsvärld så är ju alla beroende av alla. Spelarna behöver trycket från läktarna och vice versa. Och det som är så sjukt är att har man inte spelat elitidrott och vet hela den här kvicksandsgrejen, att ju mer du försöker desto sämre går det. Det är liksom, du försöker spela så enkelt men det du gör är bara krångla till allting. Så det blir en sån sjuk låsning och det kommer man aldrig kunna förklara för någon.
Nej.
Som inte har upplevt det. För jag har funnit det och det har aldrig varit så frustrerad. Det är bara, hur kan jag vara så kass?
Oh.
Så till er som står på läktaren och säger att hur fan kan han vara så kass? Du är inte i närheten av att belasta dig själv lika mycket som den spelaren belastar sig själv. Alltså, när man tittar sig i spegeln bara, fan vad värdelös du är. Och det är jättesvårt att bryta en sån negativ trend.
Och den som bryter den trenden, han kommer bli världens bästa tränare.
Det finns en korrelation där. Alltså.
Ja, men alltså, hur löser man upp? Det är ju psykologiska blockeringar i idrottsmannen som gör att det blir. Så kunde man liksom förbereda alla idrottsmän på det sättet. Men hittills i världshistorien är det ingen som har lyckats.
Nej, det börjar det gå troll i maskineriet, då fan bara fortsätter det.
Ja, men jag vet ju, det var ju som min lilla psykoterapeut som jag kallar för psykopaten när jag gick hos henne. Hon sa ju det, du är sånt behov utav bekräftelse.
Mm.
Och det är ju alla människor och framförallt elitidrottsmän, så får de liksom positivt mycket.
Mm.
Då växer ju de och presterar mycket bättre än om de hör massa skit på läktaren. Det är som att slå dem i huvudet liksom.
Uh-huh.
Det är inte... Nej, det blir bara negativt. Men jag tror på mycket dialog, och sen när det väl händer saker och ting så tror jag att man måste slå näven i bordet och visa att det här är inte okej. Okay. Så att det har jag ju fått gjort några gånger.
Mm.
Så att vi hade ju gäster på besök som använde pyrotekniken på arenan.
Ja, just det.
Så då gick brandlarmet och vi tog ut allihop, och sen var det oroligheter på utsidan. Så då fattade jag beslutet tillsammans med förbundet, polis och delegater och så vidare. Så att vi skulle återuppta matchen med inga borta supportrar.
Jag måste fråga lite kring det här. Man hade brassat av en bengal inne.
Ja, det var en blixt och en
rök. Men pyroteknik, ja precis. Det utrymdes.
Ja.
väl ute på plats. För den här homogena gruppen av borta supportrar, hur homogen är den? För att de övriga som inte har brassat av den här, är det liksom i någon sorts samförstånd? Eller är det liksom att den där Pelle Karlsson längst fram här, nu brände han av den här och det drabbar oss? Eller är det liksom så här, vi är vårt lag är bäst känsla?
Nej, men då när jag fick gå ut och informera så upplevde jag ju att det var ju inte en homogen grupp.
Okay.
Utan det var väl snarare tre grupper, kan man väl säga lite slarvigt. En som tyckte det var jätteballt gjort, en som tyckte det var skit men inte uttryckte någonting, och sen var det den stora massan som tyckte, vad fan har ni gjort så här för? Liksom, nu får vi åka hem och vi vill se på matchen.
Var det en period kvar eller?
Ja, det var det.
Du kommer inte riktigt ihåg?
Nej, men det var faktiskt...
Du gjorde en halv bakåtvolt strax innan här.
Ja, utanför sargen så är det ju fortfarande lite kallt och sådär. Så att jag stod och pratade med några poliser utanför. Och sen så kom det, tränarna skulle upp på intervju före matchen. Så kommer en puck och åker över. Och så tänker jag, den där ska jag ta bort. Och då möter jag tränarna och så säger jag, hörni killar, akta er här nu för det är halt som fan i hörnet. Så går jag bort och hämtar pucken och så ska jag gå och slänga över den till sargen på uppvärmningen. Så har jag redan glömt bort att det var väldigt halt, så jag fötterna far framåt och huvudet bakåt, så jag landar på bakhuvudet och ryggen. Och kommer inte ihåg så mycket. Marcus Bergman, han ringde till mig tydligen, men jag har ingen minne av det. Och jag hade svamlat lite, att jag var lite upptagen och skulle ringa upp senare. Och sen så säger jag till poliserna att fan, jag måste gå och sätta mig lite. Så gick jag bort åt spelarbåserna och då stod materialen där och tittade på mig och sa, vad fan är det med dig? Du ser ju helt borta ut. Gå in och sätt dig. Och precis när jag ska... Ja, jag går in och sätter mig en stund och då händer det här på läktaren. Så det var ju liksom innan matchstart.
Ja, det var innan?
Jajamän.
Aha.
Och helt plötsligt bara så försvann all yrsel eller allting, tyckte jag i alla fall.
Ja.
Så... Då satte jag igång och jobbade och for ut och gjorde vad jag skulle och så vidare och fattade beslut och alltihop.
Adrenalin!
Ja, det var pumpa. Och jag mår så jävla bra. Sen kom det två stycken polischefer och så sa de, hade de fråga om inte jag skulle åka upp till akuten, att jag hade fått hjärnskakning. Men då tyckte den ena där att nej, för fan, låt han jobba kvar. Vi skjutsar upp han till akuten efter matchen istället.
Ja, fan, det är inte så farligt.
Nej, men jag vägrar i alla fall åka upp också. Så att jag jobbar väl klart och sen i slutet på tredje perioden. När det var något sån här lugnt så...
Och då var alla borta, så de fick inte se någonting av matchen?
Nej.
Okej. Alltså jag, man förstår ju irritationen, men samtidigt så är det så här, det de höll på med under när de hade blivit avvisade från platsen, det var ju att fortsätta härja på utsidan. Förstår jag det rätt då?
Ja, det var ju ingenting som skulle bestraffa andra eller kollektiv bestraffning, utan mitt arbete och polisen och säkerhet överhuvudtaget, det är ju att alla 4000 människor ska känna sig säkra och trygga. Och då var vi tvungna att fatta det här beslutet. För annars så kunde det ha blivit... det blev ju kravaller på utsidan.
Ja,
lite okay. Lätt.
Ja. Så det var stökigt?
Det var stökigt. Men sen kom polisen och sa att... nu kör vi upp dig. Nej, sa jag. Ja, antingen, du har två val. Antingen åker din fru upp med dig. Eller så skickar vi två uniformerade och målad bil upp till akuten, och vill du bli inledd på akuten med två poliser eller vill du åka själv? Så jag åkte upp själv. Så att, ja, det gick bra.
Men så när du ligger uppe på akuten och då har det brakat loss på sociala medier?
Ja, det blev ju lite storm. kan man ju säga.
Lite stökigt. Ja. Vi gör så här för att inte outa för mycket. Vi tar den delen i eftersnacket på Patreon sen.
Det kan vi göra.
Då kan vi prata lite mer fritt om. Men man kan väl säga att det blev polisinsatser efter det här.
Ja, det blev det.
Så mycket så kan vi säga. Det var ganska stökig tid, men vi tar det mer på noggrann nivå sen. Är det värt det då?
Jo, men jag...
För det ändå blev ju en del hot liksom. Tycker du att det fortfarande är värt det?
Alltså personligen ja.
Mm.
Familjärt, vad min kära familj tycker, så är det ett stort nej.
Mm.
Jag kan känna så här att som vuxen så är det dags att sätta ner foten och säga nej när det har gått för långt. Aha. Jag kan tycka det är skitkul på idrott när det är ett jädra liv och alltihop. Men vissa grejer kan man bara inte acceptera. Mm. Och då vill inte jag vara den som blundar för det. Utan då säger jag nej. Och visa det klart och tydligt. Mm. Sen är det här med dialog. Och jag vill ha bra kontakt med så många människor som möjligt. Men går man över gränsen, då har Brostedt fått nog. Då säger jag nej.
Mm. För nu har du har varit ordförande i en förening.
Mm.
Du har varit speaker, ja, i en förening. Du har suttit med och hållit styrelsearbete i en förening.
Ja.
Nu även
säkerhet.
Så det är fyra egentligen ganska utsatta och hedersfyllda poster du har haft.
Jo, men det är det ju. Det är ju jättehedersfyllt att få det förtroendet från idrottsförening. Och jag menar, det är ju medlemmarna som styr föreningen i grund och botten och alltihop. Så att, nej, men det är jag stolt över.
Du måste välja, du ska rangordna de här. Vilken som har varit roligast, liksom. Eller nej, så här, viktigast för föreningen.
Viktigaste för föreningen, det var nog när föreningen gick i konkurs 2000.
Ja.
Och få möjlighet att vara en av dem som gjorde omstarten och vi satte mål och så vidare. Att vi skulle tillbaka till Hockeyallsvenskan och egentligen var det väl SHL också, men det såg vi som lite längre. Men 3 år så skulle vi vara till Hockeyallsvenskan och det klarar vi. Och hade inte vi gjort det så kanske några andra hade gjort det. Men det vi gjorde blev ju jävligt bra.
Ja.
Och
det jag tror, och det är ju ordförandeposten då. Ja. Som egentligen är hela, för det var där du började hela projektet. Så det är nummer ett. Men det som gjorde att du fick med dig de här spelarna som ni ännu fick med er, det är ju för att du var ju redan en profil och de kände till dig, och jag kan garantera att många gjorde det på grund av att det var du som ställde frågan.
Jo,
för
men
de gjorde fan inte för lönen, kan vi ju säga.
Nej, för det fanns inga pengar. Nej,
exakt.
Nej, men det var väl dels att man hade kontakten och det var familjärt och alltihop, och sen så såg ju de också möjligheten att utvecklas.
Ja.
Och det är ju det jag ser ibland. Unga killar som spelar i allsvenska föreningar eller division 1 och sen får de möjlighet att flytta till ett SHL-lag, säg Växjö, Göteborg, Örebro eller något sånt här. Och så åker de dit.
Mm.
Men deras utveckling stannar ju ofta, för att där har ju de samlat kanske 22 top of the line-spelare.
Mm.
Och från att ha varit bland de bästa så kanske de får spela i en fjärde lina.
Mm.
Och vi har ju exempel här i föreningen där en spelare stannar kvar i division 1 och en gick vidare.
Mm.
Och den som stannar kvar i division 1, han är stor eller en bra spelare i NHL.
Ja.
Och den andra spelar i division 1.
Ja, de byter
så
plats.
Att, om spelare är liksom kvar i hemmamiljö och utvecklas och får spela i alla roller, både powerplay, boxplay och så vidare, så utvecklas de mer.
Mm. Så ordförandeposten nummer ett.
Ja.
Sen har vi speaker, säkerhet och...
Ja, vad är pucko?
Ja, det har det också varit. Men fan, jag sa ju 4. Säkerhet. Ja. Styrelsearbetet.
Styrelsearbetet. Ja.
Och det hänger ju lite ihop med det här. Men du har suttit med i styrelsen, men inte som ordförande.
Nej, alltså, inte jag var ordförande i 7 år och sen så var jag väl borta från hockey när jag var speaker i lika många år. Och sen har jag väl varit i 7-8 år.
Var du speaker i typ 7 år?
Ja, inte riktigt. 4-5.
Ja.
Alltså speaker, den åker, för det var väldigt ångest varje gång jag skulle vara speaker. För det var så lätt att säga fel namn och fel uttal och alltihop. Och ja. Jag har ju gjort dina riktigt dumma grejer, men folk har ju tyckt det har varit roligt också. Mm. Men säkerhetsjobbet är nog nummer 2 och sen styrelse 3 och speaker 4.
Ja. Ja, speaker, du kunde inte säga nej helt enkelt. De tjatade på dig.
Ja, men vad fan. Jag brukar säga till min mamma att det är ditt fel. Du lärde mig aldrig säga nej. Alltså folk frågar så här. Ja, Christer, kan du ställa upp på det här? Det var ju likadant säkerhetsarbetet.
Ja.
Ja, men vad fan. Hur svårt kan det vara? Ja, men det kan jag göra. Och sen är det skitsvårt. Men då får man ju liksom nörda ner sig och ta tag i skiten.
Men vetskapen du vet nu. Om hur omfattande arbetet var så där. Hade du tackat ja då?
Nej.
Nej.
Det hade jag inte gjort.
Nej. Men nu har du ju liksom satsat. Du har ju liksom gått all in. Du har liksom lagt in mer i den här hela potten. Så du kan ju inte folda nu liksom.
Nej.
För då tappar du allt.
Ja.
Så det där är ju bara en ren prestigegrej. Men vet du vad? Ibland är ett genidrag att bara lägga ner sina kort och kasta in dem och ta en förlust. I'm just saying.
Ja.
Men jag ser på att du tycker att det är skitkul. Men som sagt, sen om det är värt det. Och den här säsongen och de bakslagen som vi ska ta sen i Patreon. Jag vet inte fan alltså. Man ska inte ha med för mycket idioter att göra.
Nej,
och de flesta supporterna, 99% är normala. Men den här 1%, alltså, de kan ställa till det ganska mycket.
Ja, men så är det. Så är det. Men samtidigt så finns det ju en jävla, liksom så här, fan vad kul det skulle vara om man liksom kunde få det nästintill bra.
Ja, absolut.
Och det vi har gjort i våran förening tillsammans med, vi har ju 2 supportergrupper. Där har vi lyft vårt arbete otroligt mycket.
Mm.
Och det har vi gjort tillsammans. För hade jag bara jobbat på och inte fått med mig övriga grupperingar, då hade det varit tvärkört. Alltså,
ja, det var uppförsbacke.
Ja, rejält.
Men, och sen eftersom du har ändå gjort okej ifrån dig på säkerhetssidan.
Ja.
Polisen är väldigt nöjda med dig. Hockeyförbundet har varit väldigt nöjd. Och då bara dök det upp en ny sport. Så nu är det inför konståkningen vill han äta. Nej, men fotbollen.
Ja, fotbollen har jag hjälper till som hjälpreda.
Mm.
Och stöttar
som kompetensstöd.
Ja, på något sätt så där.
Eller?
Ja, men utifrån mina erfarenheter som jag har haft nu på ishockeysidan så kan jag, hoppas jag kunna tillföra lite på fotbollssidan.
Mm.
Och det är ju liksom lite skilda kulturer. Ishockeyn är ju lite mer, i och med att det är inomhus och alltihop, så är det mer stramt. Ett nej är ett nej. Inom fotbollen så upplever jag att nej är ett kanske.
Ah, okej.
Okay. Jag måste ju också erkänna att det är ju häftigt att se lite rök och bengaler och alltihop. Men jag har sett killar och tjejer som har gått ifrån, som har hållit i bengaler och så vidare liksom, och har fått händerna sönderbrända till olika nivåer.
Mm.
Men det är ju ingenting som någon pratar om.
Nej.
För att skulle allt det komma fram då, så ser man ju skadligt. Det är ju en enorm värme. Jag menar, vissa av den här pyroteknikerna är ju över 1000 grader.
Ja, exakt.
Så att det inte har liksom tagit eld i mer jackor och mer skador som har varit, det är ju underbart skönt att det inte har hänt.
Men... det är tur att det inte är så många som går med vargflis på hockeyn. Bara, hela jävla sektionen brinner på nolltid liksom, och smälter.
Sen tycker jag att ja, men det som har börjat hittills inom fotbollen har varit rätt så okej, tycker jag.
Alltså jag är så sjukt dålig, ska jag erkänna, på serier och lag och sådär. Spelar Västerås nu i den högsta ligan?
Ja.
Ja, bra. Då.
Det gör
jag. Jag tänkte, och vad heter den? Superettan? Nej.
Allsvenskan.
Allsvenskan?
Ja.
Ja, Allsvenskan. Men Superettan?
Det, jag gillar det är tvåan. Inte.
Är det tvåan?
Ja, alltså andra.
Ja, andra, okej. Okay. Ja. För det, ja, jag vet inte, jag tycker jag har noll intresse av fotboll. Ja. Alltså jag tycker det är kul när jag väl står och tittar på match. Men jag skulle aldrig tipsa om bandy också. Det är så här, det går så långsamt och jag bara spela runt och så här. Och sen så får man jubla en gång på 90 minuter.
Ja, men jag känner väl likadant, att jag är ju hockeynörd. Jag brinner ju för ishockeyn. Ja. Jag skulle oavsett vilken förening i Sverige, om det skulle vara Boden som skulle ge, kan du komma upp och hjälpa oss att tvätta matchställe? Jag menar, jag skulle kunna göra vad som helst för hockeyn.
Ja.
Fotbollen har jag inte lika. Jag tycker det är en trevlig sport att se på sådär, men jag skulle liksom inte vända ut och in på mig för att gå på en fotbollsmatch.
Nej.
Därför är det mycket lättare att jobba med säkerheten på fotboll. För då sitter jag och tittar på det som händer och tänker säkerhet.
Mm.
Ishockeyn har jag lite jobbigt, där får jag jobba med mig själv för att...
Hallen brinner och du står och tittar på sporten.
Ja, men det får ju inte hända liksom. Men det är väldigt lätt liksom, och framförallt om man håller på något lag också så... blir det mål liksom, och så deppar man ner sig när man ska vara liksom...
Mm.
Allting filmas ju, allting är ju, man ska ju... Det är ju 100 grejer man ska hålla igång liksom. Mm. Och det är lättare på fotbollen i och med att jag inte har det där...
Ah,
toppenintresset för
det. Så det betyder att du kanske kan göra ett mer professionellt arbete inom fotbollen?
Ja,
alltså,
ja egentligen är det så.
Vad är din roll där då?
Ja.
Sitter du i säkerhetsrummet då?
Ja,
du flänger inte runt som du gör i hockeyn?
Nej, men alltså jag har sansat mig lite för att jag har, tycker att vi har kommit ett snäpp vidare inom hockeyn också. Att vi har en bättre organisation och att det finns de som är ansvariga för olika områden. Så jag sitter mycket i ledningshytten i hockeyn nu också.
Okay. Mm.
Och på fotbollen så sitter jag i ledningshytten, men eftersom jag är typ vice sheriff eller vad man kan kalla mig.
Mm.
Så blir det lite spring där ute också.
Mm.
Med olika saker som händer. Så att, nej, men det är roligt.
Mm. Jag måste nästan få haka på någon gång och se hur det går till behind the scenes.
Ja,
ja, det var länge sedan. Och det är kul att sporten har gått så pass bra så att de har klättrat upp.
Ja,
det är jättebra för Västerås.
Ja,
i stort,
verkligen,
liksom.
Verkligen.
Men det har ju florerat en del stök i media. Främst i våran tidning VLT, Västmanlands läns tidning.
Ja.
Som satte igång en snöboll som de rullade ner för en backe. Och sen så blev det lite värre. Så det krossade typ en hel stad nästan. Eller i alla fall en hel idrottsklubb höll på att göra.
Ja.
Och det var ju när det pratades om visitation utav publikvärdar.
Ja.
Och i hockeyn, eller i fotbollen, så är det ju, betydligt fler människor, va? Om det är fullsatt.
Ja, ja.
Hur mycket tar...
Det är nästan 9000.
9000. Mm. Så typ det dubbla, om vi... Ja. Ish, då. Så att det betyder att man behöver fler publikvärdar och hjälper till. Och som jag förstår det nu, rätta mig om jag har fel, så kan andra idrottsföreningar ställa upp för fotbollen att hjälpa till att visitera och få in folk?
Funkar ja, så? Och upplägget är ju liksom för att det går ju åt cirka ja, 50-60 publikvärdar och så vidare. Så att det är ju flera hundra som jobbar under en match. Och få tag i så många människor och det är lite knivigt. Så då har man löst det på det sättet att man gick ut till idrottsföreningar här i stan och fråga om de var intresserade att hjälpa till. Mm. Och sen går ersättningen då att fotbollen betalar en ersättning till de olika föreningarna som ställer upp.
Mm.
Och då lovar de att de ställer upp med 5 man, 10 man eller vad det nu är de kan ställa upp på.
Mm.
Och upplägget där, det är ju att i grund och botten så jag menar, högst upp så har vi poliserna som sköter ordningen på utsidan och bestämmer väldigt mycket. Sen har vi ordningsvakterna och sen så har vi publikvärdar och visitatörer.
Mm.
Och de ska ju bara vara publikvärdar och visitatörer, de ska ju liksom ta emot gästerna och se till att de får ett trevligt mottagande. Även om de känner i fickor och folk måste ta upp och visa det man har och så vidare, så är det ju...
De är värdar.
Värd att ta emot liksom. Och det gick då fotbollen ut med till allihop, och sen fick VLT en konstig vinkling på det här.
För att Västerås Fight Club,
ja.
De är ju en förening. En idrottsförening, och de är med i...
RF?
Ja,
Riksidrottsförbundet.
Precis. Så det är liksom en erkänd sport. Och sen är det Jörgen Hamberg.
Ja.
Världens skönaste människa. Han har varit med i podden här tidigare. Och jag måste få med han igen. För jag skulle verkligen vilja höra den här storyn från hans håll.
Ja.
Så sjukt bra. Men, och liksom narrativet blev... MMA-fighters ska vara som publikvärdar för att hålla koll på buset.
Ja.
Det var typ så vinklingen blev i VLT. Har du koll på ungefär, alltså stora penseldrag, hur det här kan ha misstolkats till den här delen?
Alltså, jag tror att det gick till så här att man träffades för innan den här artikeln då, 2-3 veckor före.
Aha.
Och det ska ju bli en stor gala i ishockeyarenan.
Ja.
Till sommaren.
MMA. 1 juni, för er som inte vet det. Då är det sjuka matcher på gång.
Jajamän.
Det är vad bra det. Löv ska gå match, Harila ska gå match, Milli ska gå match. Alltså det är kaos.
Och då var det en journalist ifrån våran tidning som träffade Jörgen. Och som jag har förstått det, jag var inte på plats, så jag kan ju inte garantera allt jag säger är 100% sant.
Det får Jörgen bekräfta sen.
Det får han bekräfta. Att de pratar rent allmänt om det här, och de nämnde att de skulle hjälpa VSK och så vidare. Och det var ingen liksom sån här formell intervju, men det har man ju lärt sig genom åren, att oavsett vad man träffar man en journalist, så är det, är man, får man tänka på vad man säger.
Mm.
För det kan lätt misstolkas med flit.
Och för folk som känner Jörgen, alltså han är ju så vokabulär, eller han har ett vokabulär som är han älskar ju att säga saker som man blir lite så här, vad sa han nu?
Ja, ja.
Det är hans grej. Och han har säkert sagt några roliga grejer. Det hade ju varit bra, hettar det till så är ju grabbarna på plats eller något,
ja, men något sånt tror jag det är sagt någonting så där. Och sen så slutade det med då när jag satt och drack morgonkaffe, och sen läste jag tidningen och jag blev tvärtokig liksom, där det stod att en idrottsförening skulle vara där och ta emot storklubbarna och högriskmatcher och de,
våra grabbar backar inte.
Nej, de backar inte och alltihop. Och det gjorde ju det liksom, och alltså pricken över i den här artikeln, det var en bild på en blodig, ett blodigt ansikte. Jag vet inte vem det var utav killarna.
Jag kommer faktiskt inte ihåg vilken bild. Jag vet bara att det var mycket blod.
Ja, mycket blod. Det var ju en bild ifrån en av de blodigaste MMA-fighter som har varit någonsin. Det
är Andreas Bane Gustafsson. Är det garanterat då?
Säkert, ja. Och det är klart, så att man och läste det där och inte har bakgrunden eller någonting, så det var ju liksom att uppvigla alla storklubbar och komma hit.
För nu får ni boxas med MMA-fighters som publikvärdar. Vilken jävla risk för Hasse som ska stå.
Ja, men alltså Hasse och Nisse och Greta som är lika gamla som mig och ska stå där och ta emot och alltihop. Och sen liksom, vad fan är de? Vi ska ju fightas liksom. Så Jörgen gjorde ju ända det rätta, för att det svärtar ju inte ner bara fotbollen, det svärtar ju ner MMA-sporten och så grymt.
Mm.
Och undrar om inte det var egentligen det man ville.
Ja, förmodligen.
Men Jörgen gjorde ju det skitsmart. Han gick ju upp och sa upp avtalet med fotbollen och sa att vi ställer inte upp på det här. Vi vill inte riskera att andra publikvärdar och allting ska bli utsatta för det här. Och dementerade jättetydligt i både Riksradion och de stora tidningarna och alltihop. Så att då dog ju alltihop. För den effekten det fick, det var ju att alla de här stora supportergrupperna från storföreningarna runt omkring i Sverige, de hade ju laddat.
De kollade kalendern. När ska vi möta Västerås? Ja. Då drar vi, då är det box på gång.
Ja.
Alltså, och det är så dumt. För jag fattar vad Jörgen menar. Alltså, många utav de här som är huliganer och fightas, de kommer ju på mycket MMA-galor.
Ja.
Och de ser upp till de här MMA-spelar. Och grejen är, när du lär dig att fightas på riktigt, då blir du väldigt ödmjuk att du är ett till vandrande jävla vapen. Vilket gör att även om du har varit stökig innan du har lärt dig att fightas, efter du har lärt dig, ja, använder du våld utanför, men då ska du fan ha blivit påhoppad. Alltså då är det rent jävla självförsvar. Jag kan garantera att det finns ingen på MMA, alltså hög MMA-nivå, som är ute och svingar på fel plats, om man säger.
Nej,
så.
Men det, och jag säger ju det liksom, idrotten tar ju hand om jättemånga pojkar och flickor som är på väg åt fel håll eller någonting. Och vad MMA och hela, ja, boxning och alla de här kampsporterna har ju tagit hand om mer folk än fotboll och curling och tennis och vad fan det är.
Utan de här riskpersonerna.
För riskpersonerna har ju gjort en stor insats för samhället, så att fan, vi bör ju vara tacksamma. Jag säger ju när jag träffar killar och tjejer som är ute och slåss nu i idrottens namn.
Ja.
Fan, gå med!
Lär er att fightas
ordentligt. Och gör det på...
Ni får ju kicken under säkra former.
Ja.
För det är ju askul. Alltså jag har ju bara testat några gånger och typ sparrats lite i boxningen och så här. Alltså när du får en smäll och det gör ont, man blir så här, för fan håller du på med? Du ska fan slå ihjäl dig. Alltså, ja. Det är ju askul. Och sen efteråt så är man best buddies liksom. Det är
ju... Nej, och personligen så är inte jag sådär. Jag har aldrig gått på någon gala eller någonting. Så att jag...
1 juni. Ska du vara där då?
Ja, men det ska jag göra.
Du ska vara... Ja, ja, bra.
Det ska jag göra.
Jag ska sitta och käka på hyllan där uppe och... Och så springer jag runt och härjer.
Nej, men det ska jag gå på min första. Men så att jag kan liksom inte säga att jag hyllar dem. Men jag hyllar dem för det jobbet man gör som idrottsförening. Och det resultatet man får.
Mm.
Och alltihop. Och det måste finnas plats för olika intressen och alltihop. Och ta hand om saker och ting. Även om man kanske inte tycker att det är schysst att slå varandra på käften. Men... Är det två som gör det, om man gör det under ordnade former, då har jag inga problem med det. Det jag har problem med det är när det åker dit folk som inte har bett om att få en smäll på käften. Då tycker jag det blir fel.
Ja, exakt. Men du, fan vad spännande. Vad tror du om säsongen framåt då? Du kommer vara med. Har du signat med hela...
Högriskmatcher och det fotbollen vill att jag ska vara med.
Ja.
Så det ska bli...
Annars blir det en lugn sommar.
Ja, fiske.
Mm. Nu ska du vara panschis och träna. Och
träna leva blir det mycket.
Ja,
det. Så nu när vi åker husbil till exempel, då blir det att planera efter gymmen.
Ja, exakt. Då var man fan gymtorsk för riktigt. Det är skitbra. Ja, men grymt. Ja. Vi ska ta ett litet eftersnack. Och det lyssnar man på patreon.com/lifeofsvk. För som sagt, det här är, det kan vara lite känsligt. Så jag vill veta vilka det är som lyssnar. Och Patreon är en perfekt plattform där man kan berätta lite mer. Och det är just en låst plattform, vilket gör att man inte får föra materialet vidare. Så det man säger på Patreon, det stannar på Patreon.
Yes.
Och det kommer inte kunna lyftas upp i stor media. Vilket, nej, för då går de brott. Därav varför jag inte berättar det här på Spotify, utan vi kör bara på Patreon. Så ni inte tror att nu ska de göra allt för att tjäna pengar. Det finns en plan med Patreon. Det är att du kan inte lyfta upp det och spela upp det i andra plattformar. Och jag vill verkligen inte spä på det här, men jag vill jättegärna höra hur det var behind the scenes kring den här polisinsatsen och de här hoten som kom.
Jo, men annars så hade inte jag hade jag väl vågat, men det hade ju dragit igång en enorm storm nu när det har lagt lagt sig. Så att,
nu är det ju lugnt.
Nu är det lugnt.
Och det, jag har suttit och knytit handen i byxfickan och inte agerat på det. För jag var väldigt sugen på att bara... kan vi ta reda på vilka de här människorna är? Men vi låter det vara.
Yep.
Men du, då hörs vi till sommaren igen. För då vill jag höra hur din Operation Bacon-historia slutar.
Mm.
Det blir skitbra.
Återkommer.
Tack snälla för att ni har lyssnat. Så hörs vi igen nästa avsnitt. Hej då.